morning.
You grew more on.
We didn't quite finish the seven letters to the seven churches yesterday.
Vi hann inte avsluta vår genomgång igår av de sju sändebreven.
We had finished, however, with the first letter in the third chapter, the letter to Sardis.
Vi hade talat om brevet till Sardes församling.
And we will continue today then with the letter to Philadelphia.
Idag ska vi fortsätta med brevet till Philadelphia.
In this letter again, the Savior describes himself in terms which are taken from the first vision of the Savior in chapter 1.
Också här beskriver frälsaren sig själv i de termer som fanns redan i kapitel 1.
In the earlier letters we had seen that the admonition usually is tied together with the description of the Savior.
I tidigare brev har vi sett att förmaningarna ofta binds samman med den beskrivning av frälsaren som finns i inledningen.
In this letter, however, the allusion to the description of the Savior comes immediately in the first part of the letter.
Men här kommer anspelningarna på beskrivningen av frälsaren redan i början av brevet.
He describes himself as the one who has the key of David, and then he says in verse 8, that he has opened the door for the congregation in Philadelphia, which no man can lock up.
Han beskrivs ju i vers 7 som den som har Davids nyckel, och så fortsätter det omedelbart i vers 8 med att han har öppnat en dörr som ingen kan tillsluta.
Verse 8 probably ought to be translated in this way.
Man bör förmodligen översätta vers 8 på följande sätt.
I know your works.
Jag känner dina gärningar.
And then in parenthesis, behold, I have set before you an open door which no man is able to close.
Och sen kommer som en inskjuten sats, se, jag har låtit dig finna en öppen dörr som ingen kan tillsluta.
And then it continues, that you have a little strength, and that you have kept my word, and that you have not denied my name.
Och sen fortsätter det efter denna inskjutna sats, nämligen att du har liten kraft, och att du har tagit vara på mitt ord, och att du icke förnekat mitt namn.
Your old Swedish translation here is better than the 1917 translation.
Den gamla översättningen är här bättre än 1917.
The 1917 translation said, even though you have only a little strength, nevertheless you have kept my word.
I 1917 så står det ju, tyvärr är din kraft ringa, men du har tagit vara på mitt ord. Där skulle den ringa kraften vara ett minus.
But there really are three words of commendation here.
Men så är det inte menat. Det är tre ord, positiva ord här.
The congregation is one that has a little strength.
Det är bra att församlingen har liten styrka.
It is one who has kept the word of God.
Och det är vidare en församling som har hållit Guds ord.
And one which has not denied the name of Jesus.
En församling som inte förnekat Kristi namn.
As we saw earlier, this congregation has no word of criticism directed to it.
Som vi har sett tidigare så är det ingen kritik mot denna församling.
Just as was the case with the congregation in Smyrna.
Det samma gällde ju om församlingen i Smyrna.
For the second time in this letter, in verse 9, we read about the synagogue of Satan.
Andra gången, och det sker här i vers 9, så talas det om Satans synagoga.
And about those people who say they are Jews and really are not Jews.
Människor som säger att de är judar men i verkligheten inte är det.
I'm not going to repeat what was said about this yesterday.
Jag behöver inte upprepa vad vi sa om det här igår.
But I just want to remind you of this, that in the New Testament the real Jews are those who believe in Jesus.
Men jag vill påminna om detta, att enligt Nya Testamentet är de verkliga judar som tror på Jesus.
And those who call themselves Jews and don't believe in Jesus are really lying.
Och de som kallar sig judar men inte tror på Jesus, de ljuger.
And instead of being the synagogue of God, they are the synagogue of Satan.
Och då är de istället för Guds synagoga, Satans synagoga.
And in connection with the letter to Smyrna, I mentioned that this is very important to remember when we come to chapter 7.
Och jag sa i samband med brevet till Smyrna att det är viktigt att komma ihåg det här när vi kommer till kapitel 7.
And I just want to emphasize that again now.
Jag vill återigen betona det här.
He says also that he will, the Lord Jesus also says to this congregation that he will cause some of those who belong to the synagogue of Satan to come and worship before the feet of God's people and to know that he has loved them.
Herren Jesus säger också att han ska göra det så att en del av dem som hör till Satans synagoga ska komma och falla ned för dina fötter och det skulle förstå att jag har fått dig kär.
Millennialists often use this passage as another proof for the doctrine of the universal conversion of the Jews at the end of the world.
Kiliasterna utnyttjade det här stället så att det skulle stödja tanken på en allmän omvändelse av alla judar vid världens slut.
It probably is difficult for you to understand this because your Swedish translation is much better than our English translation.
Du har säkert svårt att förstå en sån tolkning utifrån den svenska översättningen som här är mycket bättre än den engelska.
Our English translation says, I will make them to come and worship before your feet.
I den engelska översättningen står det, jag ska få dem att komma och dyrka inför dina fötter.
But your Swedish translation very correctly says, I will make some of them come.
Men i den svenska står det helt riktigt,
verse 9.
Ja, där står det några av dem, yeah. Att några av dem ska komma.
That some of them is missing in our English translation.
I den engelska står det inte några av dem.
But the Swedish translation, as I said, is better.
Men den svenska här är bättre.
But you can understand how this English translation would lead them to say that all of these Jews will be converted to Christianity.
Och den engelska översättningen kan lura människor att tro att då alla judar ska bli omvända.
And yet, really, the passage even then does not say that they will be converted.
Men inte ens den engelska översättningen säger att de kommer att bli omvända.
He says, I will make these Jews realize that I have loved you.
Utan vad det står är att jag ska få dessa judar att inse att jag har älskat dig.
If it said, I will make these Jews realize that I have loved them.
Om det hade stått att jag ska få dem att inse att jag har älskat dem.
Then you might have an indication of the conversion of these Jews.
Då skulle du kanske tänka på att det syftar på deras omvändelse.
All that Jesus really says to this congregation is, I will make these Jews realize that you were my people and they were not.
Vad som här står är, Herren Jesus säger, jag ska få dessa judar att inse att det är du som är mitt folk och inte ni.
Verse 10 is often interpreted by millennialists as referring to the time of the great tribulation.
Vers 10 tolkas i regel av kiliasterna som om det syftar på tiden för den stora vedermödan.
This time that is supposed to last for 7 years, according to them.
Alltså den tid som skulle vara i 7 år enligt deras mening strax före tusenårsriket.
But again, it is very clear that the Savior is only promising to keep these people safe in times of great trial and trouble.
Men vad som här står är endast detta att Herren ska bevara sitt folk även i svåra tider, i tider av bedrövelse.
The admonition comes then in verse 11.
Så kommer förmaningen i vers 11.
In which he urges them to remain faithful and to hold fast to what they already have.
Han sticker under att de ska hålla fast vid den tro de redan har.
The promise to the one who overcomes and wins the victory begins then in verse 12.
Och i vers 12 kommer så löftet till dem som vinner seger.
In connection with verse 12, the commentators often point to the fact that Philadelphia was situated in a region which has many earthquakes.
I samband med denna vers brukar kommentatorerna påpeka att Philadelphia låg i ett område där det ofta förekom jordbävningar.
And sometime before this there had been a great earthquake which had destroyed many of the large temples and buildings.
Och strax före den här tiden när Johannes skriver detta hade det förekommit en jordbävning som hade förstört en rad byggnader och tempel.
But there were still some pillars standing which had not been overthrown.
Men det fanns några pelare som stod alltjämt upprätta.
And they say that Jesus is here comparing his faithful people to such pillars who will not fall even when the whole earth is shaken in the glass great earthquake.
Och man säger då att Jesus kommer att bevara några troende precis som han har låtit en del pelare stå upprätta fastän det har varit jordbävning.
And Jesus then promises that he will write upon them the name of God and the name of the New Jerusalem and the name his new name.
Och så lovar Jesus att han ska skriva på dem min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem.
We notice again a threefold arrangement of the text.
Återigen en trefaldig sak här.
First the name of my God.
Först Guds namn.
Then the name of the city of my God.
Och sen namnet på Guds stad.
And then my new name.
Och sen det tredje som jag glömde att nämna förut, mitt eget nya namn.
To write your name on something means to claim ownership.
Att skriva namnet på någon är att göra anspråk på att äga det.
Sometimes when we loan out a book to someone, we are very careful first to write our name on the title page.
När vi ibland lånar ut en bok så är vi ofta ivriga att först skriva vårt namn i boken.
So that these people will know that this book belongs to us.
Så att dessa, den som lånar ska veta att den boken tillhör oss.
And perhaps someday we will get it back.
Och så får vi kanske någon dag tillbaka den boken.
So when God writes his name, when Jesus writes the name of God on a man.
Så när Gud skriver Guds namn på en människa.
Then that means this man is God's property.
Då betyder det att den personen är Guds egendom.
And when he writes the name of the New Jerusalem on this man.
Och när han skriver namnet på det nya Jerusalem på den människan.
He is saying this man belongs to the New Jerusalem.
Så säger han den människan tillhör det nya Jerusalem.
And when he writes his new name on this man.
Och när han skriver sitt eget nya namn på den människan.
He says this man is mine.
Så betyder det denna människa är min.
In other words, this is simply a way of saying in symbolic language what God says to Israel in the book of Isaiah.
Det är alltså med andra ord bara ett annat sätt att med symboliska ord uttrycka det som Gud säger hos Jesaja.
Where he says, I have called thee by thy name, by my name, thou art mine.
Där det ju heter, jag har kallat dig vid mitt namn, du är min.
What is meant by the New Jerusalem becomes clear only when we come to chapter 21.
När vi kommer till kapitel 21 så får vi helt klart för oss vad som menas med det nya Jerusalem.
And we will reserve comment until we get to that chapter.
Och därför ska vi vänta med kommentaren till det nya Jerusalem tills vi kommer dit.
What the new name of Jesus is also explained in chapter 19.
I kapitel 19 får vi också en förklaring till vad som menas med Jesu nya namn.
Yesterday we mentioned that to give someone a name means to describe him.
Vi sa igår att ge någon ett namn är att beskriva honom.
That's why we say that God's name is kept holy when the word of God, which tells us about God, is kept just the way it is in the Bible.
Därför säger vi att Guds namn hålls heligt när Guds ord som talar om Gud hålls ibland oss.
When Jesus lived here on this earth,
när Jesus levde här på jorden,
he could be described as the humble carpenter of Nazareth who was despised by the Jews.
Så kunde han beskrivas som en ödmjuk snickare som föraktades av judarna.
That was the old name.
Det var hans gamla namn.
But his new name is King of Kings and Lord of Lords.
Men hans nya namn det är konungarnas konung och herrarnas herre.
And so when Jesus' name is written on us, then we belong to him who is King of Kings and Lord of Lords.
Så när Jesu namn skrivs på oss, då betyder det att vi tillhör honom som är konungarnas konung och herrarnas herre.
The last part of chapter 3 consists of the letter to Laodicea.
Sista delen av kapitel 3 består av brevet till Laodicea.
This is the only letter that has no word of commendation in it.
Det är det enda brev som inte har något ord av beröm i sig.
In this letter also Jesus describes himself in terms that are slightly different from those that are found in the vision in chapter 1.
Och så här beskriver sig Jesus med lite andra ord än de som finns i kapitel 1.
In verse 14 he calls himself the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God.
I vers 15 kallar han sig Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, begynnelsen till Guds skapelse.
The words of faithful and true witness are a reflection, however, of a verse 5 of chapter 1.
Orden det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, det återspeglar vad som står i kapitel 1, vers 5.
From Jesus Christ, the faithful witness.
Där det står från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet.
The last phrase is not found in chapter 1.
Men den sista delen i denna vers finns inte i kapitel 1.
The Jehovah's Witnesses always use this verse to prove that Jesus is the first person created by God.
Jehovas vittnen använder kapitel 3, vers 14 som ett bevis för att Jesus skulle vara den första av Guds skapelse.
They say this is the meaning of the beginning of the creation of God.
Man säger så ska man tolka ordet begynnelsen till Guds skapelse.
He was the very first thing to be created.
Han var det första som skapades.
They use this to deny then the full deity of Jesus.
Man använder alltså detta för att förneka Kristi fulla gudom.
But this passage does not say that Jesus is the first thing created.
Men här står inte att Jesus är den som skapades först.
The word beginning can also be translated as ruler.
Uttrycket begynnelsen kan också betyda regenten.
So it would be just as correct to translate the ruler of the creation of God.
Man kan lika gärna översätta han som regerar över Guds skapelse.
Yeah, and even if you translate the beginning of the creation of God, it does not say he is the first one to be created.
Men även om du översätter begynnelsen till Guds skapelse, så säger inte det att han är den första som skapades.
It could also mean he is the one who began God's creation.
Utan det kan också betyda att det är han som begynner Guds skapelse.
And we know that in John's gospel in the first chapter it says that all things were created by Jesus.
Och vi vet ju att Johannes säger i sitt evangeliums första kapitel att allt har skapats genom honom.
And that nothing was created without him.
Och ingenting har skapats utan honom.
And if nothing was created without him, it is very clear that he himself cannot be created.
Om ingenting har skapats utan honom, då är det ju helt klart att han icke kan ha skapats.
And the difficulty that the Jehovah's Witnesses have with their interpretation of this verse becomes clear in their translation of Colossians 1.
Och den svårighet som Jehovas vittnen får med denna vers blir tydlig när man ser hur de översätter Kolosserbrevet 1.
In the first chapter of Colossians there's a verse which says that by Jesus all things were created.
I Kolosserbrevet 1 har vi ju detta att genom Jesus har allting blivit skapat.
I believe it's verse 19. But
jag tror det är 16. Så i honom skapades allt i himlen och på jorden.
The Jehovah's Witnesses there say by him were all other things created.
Men Jehovas vittnen måste ändra det här då, så i deras bibel så står det ty i honom skapades allt det andra.
But there is not a single manuscript of the Bible that has the word other in that particular place.
Men så man har stöd för det finns inte någon enda handskrift.
And in the light of the context, the wider context of scripture, it is clear that we must either translate the ruler of the creation of God or the one who began the creation of God.
Men i ljuset av det bibliska sammanhanget bör vi alltså här i Uppenbarelseboken 3:14 översätta antingen den som regerar över Guds skapelse eller den som begynte Guds skapelse.
The one in whom creation had its beginning.
Eller den i vilken Guds skapelse hade sin begynnelse.
Commentators in connection with verse 15 often speak of archaeological discoveries that have been made near Laodicea.
När kommentarerna ska säga något om vers 15 så brukar man plocka fram vad man vet via arkeologin om Laodicea.
They say in Laodicea they have discovered water systems which delivered both hot and cold water to the houses.
Man har gjort utgrävningar där och hittat ett vattensystem som bringade både kallt och varmt vatten.
And for that reason John talks about this cold or warmth in Laodicea.
Och det anknyter då här Jesus till när han talar om kallt och varm.
Now that may be true or not.
Det kan vara sant, det behöver inte vara sant.
It would be very interesting if it is true.
Det vore intressant om det var sant.
But it really doesn't help us to understand the text any better.
Men det hjälper oss inte här att förstå texten något bättre.
It is clear that what Jesus is saying to these people is that they were neither enthusiastic for him or very bitterly opposed to him, but just indifferent.
Det är helt klart vad Jesus här menar. Människorna i Laodicea var varken helt entusiastiska för honom eller strikt motståndare till honom, utan de var likgiltiga.
Verse 17 is a very interesting verse in connection with the doctrine of the kingdom which is taught by the millennialists and the social gospelites.
Vers 17 är mycket intressant med tanke på den lära som de teologer har som försvarar ett socialt evangelium och den lära kiliasterna har om riket.
We talked about this a great deal yesterday.
Vi sa en hel del om det här redan igår.
You remember that both these groups have the idea of an earthly kingdom where everything is going to be the way God's people want it to be.
Ni kommer ihåg att båda dessa grupper har den uppfattningen att det ska bli ett jordiskt kungarike där allt är bra, precis så som Gud vill ha det.
Where nobody will go hungry.
Där ingen är hungrig.
Where nobody will be without a good home to live in.
Där ingen har en dålig bostad.
Where everybody will have a good income.
Där alla har bra lön.
And yet this is what you had in Laodicea.
Men det var ju det som de hade i Laodicea.
In verse 17, Jesus said to that congregation, "You say I am rich and have I'm filled with goods and have need of nothing."
Jesus säger ju till dem att församlingen säger, "Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar, jag behöver intet."
They had everything they wanted.
De hade ett jordiskt tusenårsrike.
They had evidently plenty to eat.
De hade allt de behöver, de hade rikedom.
They had a nice place to live in.
De hade fina bostäder.
They had no problems.
De hade inga problem.
They didn't need anything.
De behövde ingenting.
So they had that kind of kingdom that the millennialists and the social gospelites are looking forward to.
Så de hade det slags rike som kiliasterna och sociala evangelisterna ser fram emot.
In fact, we might say that the whole book of Revelation is a protest against that view of the kingdom.
Men vi kunde säga att hela Uppenbarelseboken är en protest mot den synen på riket.
Even though they were rich in their own opinion,
ty även om de var rika i sin egen mening,
Jesus said that they were miserable and poor and blind and naked and
ja, så Jesus säger till dem att de är eländiga i själva verket, ömkansvärda, fattiga, blinda och nakna.
This they did not know.
Men det förstod de inte.
But this is what Jesus tells them they are.
Men det får de veta av Jesus.
And he says if they want to be rich, they should buy gold from him.
Han säger att om de vill vara verkligt rika, då ska de köpa guld av honom.
The kind of gold that has been tested in fire.
Det är guld som har prövats i eld.
If they wanted something, some good clothes to wear, they should buy their white garments from him.
Om de vill ha vita fina kläder, så ska de köpa sina vita kläder från honom.
And anyone who has read the book of Revelation only through once knows what those white garments are.
Och var och en som har läst igenom Uppenbarelseboken, om det så bara en gång, vet vad de vita kläderna innebär.
They are the white garments of the righteousness of Christ.
Det är Kristi rättfärdighets vita kläder.
And then he urges them to buy from him eye salve with which to anoint their eyes so that they might be able to see.
Och sen så ivrar han för att de ska skaffa sig den rätta ögonsalvan.
It is interesting to note that Laodicea was known in ancient times as a place where gold coins were minted.
Det är intressant att veta att i gammal tid var Laodicea känd för att vara en plats där man gjorde fina guldmynt.
It was well known for its high quality woolen garments.
Och det var mycket välkänt och berömt för sina fina yllekläder.
And also for an eye salve, which was used in many areas of the Roman Empire.
Och det var också berömt för en ögonsalva som brukades i hela det romerska riket.
And it's evident that here again, Jesus is making a reference to the situation which existed in Laodicea at that time.
Och här ser vi att Jesus anspelar på de förhållanden som rådde i Laodicea på denna tid.
And it certainly again helps us to be sure of this, that we are dealing with a real historical situation.
Och det hjälper oss att bli vissa om det vi har sagt förut, att vi har att göra med verklig historia här.
In verse 19 we find a thought which is often found in scripture.
I vers 19 har vi en tankegång som ofta läggs fram i skriften.
As many as I love, I rebuke and chasten.
Alla som jag älskar, dem tuktar och agar jag.
This is followed then by a call to repentance again.
Och det efterföljs av en kallelse till bättring.
Verse 20 is often quoted by synergists as proof for their doctrine.
Vers 20 citeras ofta av synergister som bevis för deras lära. Alltså synergism är att vi kan hjälpa till med våra gärningar för att bli frälsta.
They say that before Jesus can come into our hearts, we must open the door.
Man säger att innan Jesus kan komma in i vårt hjärta så måste vi öppna dörren.
In fact, very often they appeal to the artist's picture of this verse which is found in many homes.
Ofta så hänvisar man till den bild som finns i många hem, en bild som konstnären har gjort på grundval av den här versen.
They say this door of the heart has no doorknob on the outside.
Man säger att den här dörren den har inget handtag på utsidan.
And so no one, not even Jesus, can open this door from the outside.
Och därför kan ingen öppna den från utsidan, inte ens Jesus.
And Jesus cannot come into your heart unless you open it yourself.
Och därför kan inte Jesus komma in i ditt hjärta om du inte själv öppnar för honom.
And yet, but this is the same as saying
that when, samma som att säga,
that when Jesus stood at the door at the grave of Lazarus,
att när Jesus stod inför Lazarus grav,
he would have said, Lazarus, come out. If you will come out of the grave, I will give you life.
Då skulle han alltså ropa till Lazarus. Hörde Lazarus om du vill pardon, once more.
If you will come out of the grave, I will give you life.
Ja, om du vill komma ut ur graven så ska jag ge dig liv.
The Bible tells us very clearly that men cannot open their hearts to the Lord Jesus.
Men Bibeln lär så tydligt att människor kan inte öppna sina hjärtan för Herren Jesus.
In the story of Lydia in the book of Acts,
I berättelsen om Lydia i Apostlagärningarna,
the Apostle John uses this same picture when he speaks of the conversion of Lydia.
Så använder aposteln samma ord när han talar om Lydias omvändelse.
And there he says that the Lord opened her heart.
Där säger han det var Herren som öppnade hennes hjärta.
Of course it is true that we let Jesus come into our hearts.
Visst är det sant att vi låter Jesus komma in i våra hjärtan.
But we do not do that by our own reason or strength.
Men vi gör inte detta genom vårt eget förnuft eller vår egen kraft som Luther påpekar.
The word of Jesus has the power to open our hearts to his coming.
Utan det är Jesu ord som har makten att öppna våra hjärtan för hans kommande.
And actually to read the synergistic doctrine into this verse is to read something into it which simply is not there.
Att läsa in den synergistiska läran i denna vers är att läsa in någonting som inte står där.
We might as well say that when the Bible says to us repent,
vi kan också påpeka detta att när Bibeln säger till oss vänd om,
then we must have or when it says to us believe,
eller när det säger till oss tro,
then we must have the power to believe.
Då måste vi ha makt att kunna tro.
This was the argument that Erasmus used against Luther.
Så argumenterade Erasmus mot Luther.
And then Luther said, if Erasmus is right, then Erasmus is wrong.
Då sa Luther, om Erasmus har rätt, då har Erasmus fel.
Because the same Bible which says believe in Jesus,
till samma Bibel som säger tro på Herren Jesus,
also says be perfect,
säger också var fullkomlig.
And Erasmus and Luther says, if you can prove from the command of Jesus that we should believe, that we have the power to believe,
om du kan bevisa från denna Jesu befallning om tro att vi har kraft och makt att kunna tro,
then he says from the command of the Bible that we should be holy and perfect, you can prove that we have the power to be holy and perfect.
Då kan du också bevisa utifrån Bibelns befallning vara en heliga fullkomliga, att vi också har makt att vara heliga och fullkomliga.
This Erasmus did not want to admit.
Men det ville inte Erasmus medge.
And that's why Luther said if Erasmus is right, then Erasmus is wrong and the Pelagians are right.
Det var därför som Luther sa att om Erasmus har rätt så har Erasmus fel and the last and
then the Pelagians, the ones who said that you could get to heaven by keeping all the commandments.
Och de som säger att man kan komma till himlen genom att hålla alla bud, de har
because
fel.
Yeah, because God also says that we commands us to keep the commandments.
Gud säger också att han befaller oss att vi ska hålla buden.
And the Lutheran Church adopted the rule from what we ought to do to being able to do it is not a logical conclusion.
Det är inte en logisk slutsats att utifrån befallningen vad vi ska göra sluta sig till att då har vi också förmågan att göra det.
I think this is all I wanted to say about chapter 3 about the letters to the seven churches.
Det är allt vi ska säga nu om de sju sändebreven.
The next chapter, the beginning of the next chapter, is again very interesting in the light of the claims of the millennialists.
Början av kapitel 4 är också mycket intressant i ljuset av kiliasternas lära.
Let us just read the first two verses.
Vi ska läsa de två första verserna. Sedan fick jag se en dörr vara öppnad i himmelen, och den röst, lik ljudet av en basun som jag förut hade hört tala till mig, sade: kom hit upp, så ska jag visa dig vad som ska ske här efter. I detsamma kom jag i andehänryckning, och jag fick se en tron vara framsatt i himmelen, och någon satt på den tronen.
So the chapter begins with the words after these things, literally translated.
Ja, ordagrant översatt så börjar kapitlet med efter dessa ting.
And that must certainly refer to the previous chapter.
Det måste hänsyfta på de tidigare kapitlen.
It might be well for us to review the context.
Vi kanske ska överblicka själva sammanhanget först.
Remember John said I was on the island of Patmos.
Kom ihåg att Johannes sa jag var på ön Patmos.
And on a Sunday I was in the spirit.
Och på en söndag så var jag i anden.
And while I was in that spiritual state I had a vision.
Och medan jag var i detta andliga tillstånd hade jag en uppenbarelse.
And in this vision I saw the Savior standing before me.
Och i den uppenbarelsen såg jag frälsaren stå framför mig.
And I heard the Savior speak to me.
Och jag hörde frälsaren tala till mig.
And he told me that he was the one who had been dead and was now alive.
Och han sa mig att han var den som hade varit död men blivit levande igen.
And then he told me to write to these letters to the seven churches.
Och så befallde han mig att skriva de här sju breven till församlingarna.
And then we have the seven letters that he was commanded to write.
Och så har vi här nu att läsa de sju brev som han skulle skriva.
And then after these things he said I saw a door open in heaven.
Och efter detta så säger han att han såg en dörr öppnad i himmelen.
And I heard a voice saying come up here.
Och jag hörde en röst säga kom upp här.
And again I was immediately in spirit.
Och återigen så var jag omedelbart i ett andligt tillstånd.
Now is that very difficult to understand?
Är det här nu svårt att förstå?
He is telling us something that happened to him on this Sunday, right?
Han berättar ju vad som hände honom på en söndag.
But the millennialists say this is the rapture.
Men kiliasterna säger det här är bortryckandet.
See, this refers to the time when all believers on earth will be invisibly and quietly taken out of this world into heaven.
Det här skulle syfta på den tid då alla troende i hela världen hemligt och tyst ska ryckas upp till himlen.
And this is going to happen 7 years before the beginning of the millennium.
Och att det ska hända 7 år före början av det jordiska tusenårsriket.
In other words, thousands of years after John wrote these words.
Med andra ord, tusentals år efter det att Johannes skrev det här.
But you look at the words clearly, it simply says that while John was on the island of Patmos, he had this vision of the open door in heaven.
Men om du ser vad som här står så är det ju detta att när Johannes var på ön Patmos så fick han den här uppenbarelsen av en dörr som var öppnad i himmelen.
And John was invited in this vision to come to heaven.
Och Johannes blev inbjuden att i denna uppenbarelse eller syn komma in i himmelen.
And fulfillment of that invitation he came to be in this spiritual state.
Och som en uppfyllelse av denna inbjudan så försattes han i detta andliga tillstånd.
I'm sure that everyone who reads the words will have to admit.
Jag är säker på att alla som läser orden som de står måste erkänna.
That anyone who says that this verse teaches that 1,007 years before the end of the world.
Att vara en som hävdar att de här verserna lär att 1,007 år före världens slut.
All believers on earth will be taken up into heaven.
Ska alla troende i världen ryckas upp i himmelen.
Certainly is reading something into the words which isn't there.
Förvisso läser in någonting i texten som inte alls står där.
I once heard a Baptist theologian say that this has to be the rapture.
Jag hörde en gång en baptistisk teolog säga att det här måste vara frågan om bortryckandet.
Because he said if this is not the rapture then the rapture is not mentioned in the book of Revelation.
Ty han sa om inte det här handlar om bortryckandet så finns ju inte bortryckandet i uppenbarelseboken.
And it's got to be mentioned in the book of Revelation.
Och det måste ju vara omnämnt i uppenbarelseboken.
Because we all know that's one of the things that's going to happen in the future.
Ty vi vet ju alla att det är en sak som ska hända i framtiden.
And so this therefore has to be the rapture.
Och därför måste det här vara frågan om bortryckandet.
This is certainly a good example of eisegesis, of reading something into scripture.
Det är förvisso ett gott exempel på eisegesis, att man läser någonting in i en text som inte har det.
And then John has a vision of God himself which reminds us very much of some of the visions of God which we find in the Old Testament.
Så har Johannes här en syn, en uppenbarelse av Gud själv, en syn som påminner oss om beskrivningar i Gamla Testamentet.
And he sees a throne in heaven.
Han ser en tron i himmelen.
And on the throne he sees someone whom he describes in terms of precious jewels.
Och han ser på tronen en person som han beskriver i ädelstens termer.
He mentions a number of precious stones here.
Han nämner en rad dyrbara stenar här.
We might think of diamonds and sapphires and rubies and emeralds.
Vi kan tänka på diamanter och safirer och allt vad det är.
And we might also in this connection immediately go to verse 5.
Och vi kan här gå vidare direkt till vers 5.
Which says that from the throne there went lightnings and voices and thunders.
Där det heter att från tronen utgick ljungeldar, dunder och tordön.
So what John evidently saw was something that flashed all different colors of light from the throne.
Så vad Johannes här verkligen såg var tydligen detta att från tronen strålade ut alla slag av färger.
And he speaks of a rainbow that surrounded the throne, which was like an emerald.
Och han talar om en regnbåge som var vid tronen som var lik en, vad heter det, amirald.
And that too gives us the impression of many different colored lights flashing from this throne.
Och det ger oss också intrycket av att det var en rad, ett väldigt spektrum av färger som kom ut från tronen.
It is a picture of tremendous majesty.
Det är bilden av ett oerhört majestät.
And it reminds us of the many times that the Bible speaks of God dwelling in the light.
Det påminner oss om alla de ställen i Bibeln som talar om att Gud bor i ett ljus.
And that he is a light.
Och att han är ett ljus.
Now John says around the throne there were four thrones.
Och nu säger Johannes att
24 thrones.
Runt tronen var 24 troner.
24. And on these 24 thrones sat 24 elders.
Och det satt 24 äldste på dessa troner.
Who were also clothed in white raiment.
Och så de hade vita kläder.
White clothes. And again, this is the righteousness of Christ.
Återigen är detta Kristi rättfärdighet.
And upon their heads they had golden crowns.
Och på sitt huvud hade de gyllene kronor.
A crown in the language of the Greeks signified two different things.
I grekernas språk betecknar kronorna två skilda saker.
It was either a symbol of royal authority.
Antingen var det symbolen för kunglig auktoritet.
Or it was a symbol of victory in one of the athletic games.
Eller då var det symbolen för att man hade vunnit i en friidrottstävling.
If Ingemar Stenmark were a Greek,
om Ingemar Stenmark hade varit en grek,
so he would be wearing many crowns these days.
Så skulle han dessa dagar ha många kronor på sitt huvud.
Now both ideas fit very well with the context.
Båda dessa tankar angående kronorna passar väl in i sammanhanget här.
In the first place, God says that his people are kings.
Först säger ju Gud själv, eller Jesus själv, att hans folk är konungar.
And therefore they have a right to wear crowns.
Och därför har de rätten att bära kronor.
But you remember in every one of the seven letters, the man who finally is saved is described as the man who wins the victory.
Men ni kommer också ihåg från de sju sändebreven att det står om igen att den som vinner seger, han ska få livets krona.
So both ideas are very, very clearly indicated in the book of Revelation.
Så både tanken på att vara kung och att vinna seger finns här i Uppenbarelseboken.
Now, who the 24 elders are is not immediately clear here.
Det är inte helt klart omedelbart vad som menas med de 24 äldste.
But later on, the people of God are described as those who belong to the 12 tribes of Israel.
Men senare beskrivs Guds folk som de som tillhör Israels 12 stammar.
And the 12 elders of Israel are the 12 sons of Joseph of Jacob.
Och de 12 äldste är Jakobs 12 söner.
In the New Testament too, the 12 apostles are spoken of as being the foundation of the church.
Och i Nya Testamentet talas om de 12 apostlarna som församlingens grundval.
In fact, I'm sure that many of you, perhaps all of you, remember the words of Jesus to Peter after the story of the rich young man.
Ni kommer säkert ihåg som står om Petrus efter berättelsen om den unge rike mannen.
You remember that rich young man went away when Jesus told him to sell everything that he had.
Ni kommer ihåg att den rike man gick bedrövad bort när han fick befallning att sälja allt han ägde.
And then Peter asked, Lord, we have forsaken all to follow you. What shall we have therefore?
Men då sa ju Petrus, vi har ju övergivit allt vi ägde. Vad ska vi få?
And there Jesus said, that those of you who have been faithful to me will be sitting on 12 tribes judging the 12 on 12 thrones judging the 12 tribes of Israel.
Och då sa ju Jesus till honom att ni som har övergivit att ni ska få sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar.
Thus on the basis of the wider context of scripture we are certainly justified in saying.
Därför kan vi säga med rätta utifrån det större bibliska sammanhanget
that the 24 elders are the 12 sons of Jacob representing the Old Testament church and the 12 apostles representing the New Testament.
Att de 24 äldste är Jakobs 12 söner som representerar gamla förbundets församling och de 12 apostlarna som representerar nya förbundets församling.
In the last verse of this section, in verse 6 then, he says that before the throne there was a sea like glass, a sea of glass like crystal.
I vers 6 så står det att framför tronen syntes och lika som ett glashav likt kristall.
When the sea is like glass,
när havet är likt glas,
we have perfect calm.
We have perfect calm.
No, då är det helt stilla. And this is a picture of the perfect peace and rest of heaven.
Och det här är en bild av den fullkomliga vilan i himmelen.
Later on, winds are used as symbols of destruction in the world.
Senare så används vinden som en symbol för fördärv i världen.
But in heaven, no such destructive winds blow anymore.
Men i himmelen så blåser inte längre några såna fördärvliga vindar.
We might have mentioned also in the previous verse that there again we read of the seven spirits that are before the throne.
Vi kunde påpeka också att i slutet på vers 5 nämndes återigen Guds sju andar.
But we already have spoken of that in connection with the first verses of the book in chapter 1.
Men vi har redan talat om det i samband med de första verserna i kapitel 1.
Now John continues and says that around the throne there were four living creatures.
Så fortsätter Johannes med att säga att runt tronen var fyra levande väsen.
And one of them had was like a lion.
Ett var likt ett lejon.
The second was like an ox.
En annan en liten oxe.
The third had the face of a man.
Den tredje hade ansikte av en människa.
And the fourth had the appearance of a flying eagle.
Och det fjärde såg ut som en flygande örn.
And these four living creatures had each one of them six wings.
Och dessa fyra hade alla sex, var och en sex vingar.
And they were covered everywhere with eyes.
Och de var övertäckta helt igenom med ögon.
And they sang, holy, holy, holy is the Lord of hosts.
Och de sa, helig, helig, helig är Herren Sebaot.
The one who was and who is and is to come.
Han som var, han som är och han som skall komma.
We certainly are reminded here of the vision of Isaiah in Isaiah chapter 6.
Här blir påminna om Jesaja kapitel 6.
And also of the vision that the prophet Ezekiel had of God in the first chapter, which he describes in the first chapter of his book.
Också Hesekiels uppenbarelse i Hesekiel 1.
And we'll begin the next lecture then with a reference to this first chapter of Ezekiel.
Och då ska vi börja nästa lektion med Hesekiel.
Stop here.